Mycket välkomna till Dagens Nyheters utrikesdag i Studio DN. I tre utvidgade avsnitt talar vi om det aktuella läget i världen med DNs korrespondenter. Varför är dödstalen i covid-19 i jättelandet Indien så låga? Har det med en tidigare resistens hos befolkningen att göra eller med klimatet? Hur påverkar pandemin ekonomin i oljeländerna i Mellanöstern och i Afrika? I Indien pågår en enorm folkvandring. I Kina stärker Xi Jinping greppet om makten. Ja, Dagens Nyheter brukar ju varje vår samla korrespondenter och läsare till en utrikesdag. Intresset är alltid mycket stort och frågorna många. Det här speciella året går inte att genomföra ett sånt arrangemang och istället samtalar vi här i Studio DN med utgångspunkt från coronapandemin. Den eventuella andra vågen, dödstalen, mörka siffrorna, de ekonomiska konsekvenserna och hur krisen utnyttjas politiskt. Välkomna, Marianne Björklund, Kina-korrespondent.
Hej.
Mia Holmgren, Indien-korrespondent.
Hej, hej.
Erik Olsson som bevakar Mellanöstern.
Hej.
Och Erik Esbjörnsson, Afrika-korrespondent på plats i Johannesburg.
Hej, hej.
Dessutom har vi tidigare talat med Rysslands korrespondenten Anna-Lena Laurén som av praktiska skäl inte kunde vara med just nu. Men om vi börjar med en rundfråga då, jag tror det kan vara av intresse för alla om var ni finns och hur ni kan jobba just nu. Ska du börja, Marianne?
Ja, jag befinner mig just nu i Gamla stan faktiskt. Det var så att jag råkade vara i Sydkorea för att rapportera om hur de bekämpar coronapandemin när Kina införde en regel som förbjuder alla utländska medborgare från att resa in i Kina. Så då hamnade jag i Sverige till sist. Så nu väntar jag bara på att Kina ska släppa på de reglerna så att jag kan åka tillbaka.
Mia, hur är läget för dig?
Jag befinner mig en bit bort då på Stora Essingen och den här Indienbevakningen, den sköts i normala fall för det mesta från Sverige. Jag brukar åka till Indien en eller ett par gånger om året och jag var faktiskt där i månadsskiftet februari-mars när allt det här brakade loss och fick väldigt hastigt åka hem när Indien frös visum och man förstod att nu kommer det snart inte att finnas någon flygtrafik härifrån.
Beskriv hur det var och var där just i det läget. Hur var stämningen?
Alltså först var det Indien kom ju väldigt länge väldigt lindrigt undan. Och då i början på mars, då hade Indien några enstaka fall. Viruset kallades det kinesiska viruset och det var något som utländska besökare möjligen hade. Men sen så ändrade ju det sig väldigt snabbt.
Erik Esbjörnsson, du är på plats i Johannesburg just nu. Hur kan du jobba?
Ganska fritt. De har ju öppnat upp successivt sedan de stängde ner samhället i mars. Det var en väldigt strikt så kallad lockdown som de införde här i Sydafrika. Men journalister, man är väldigt välvilliga till journalister så vi har med tillstånd kunnat röra oss fritt mer eller mindre i närområdet. Men några resor är det inte tal om.
Välvillig inställning, alltså till skillnad från en del andra platser i världen just nu som vi har hört.
Ja, man har ju tullat på yttrandefriheten och sagt att man ville förbjuda så kallade fake news, missinformation och felaktig information om viruset. Men det har man inte gått vidare med, tack och lov, för det skulle bli en väldigt allvarlig inskränkning av friheterna.
Erik Olsson, hur ser det ut för dig med dina möjligheter att bevaka?
Jag är ju baserad i Stockholm och reser i vanliga fall ut till de olika länderna i bevakningsområdet. Men som det är nu så är det ju många länder som helt enkelt har stängt sitt luftrum eller stängt gränserna. Så då får jag vackert stanna hemma och sköta bevakningen hemifrån.
Vad har ni för närmaste planer, Erik?
Om du frågar mig så försöker jag sondera terrängen här och se om man kan komma ner till Israel, Palestina senare i sommar här. Israel ska ju annektera Västbanken i 1 juli är det sagt. Så det är ju en stor tilldragelse, men det är långt ifrån säkert att det går i lås.
Mia, du då?
Jag håller kontakt med så många som möjligt från Indien relativt regelbundet nu. Och människor i olika samhällsklasser för att se hur det här påverkar.
Och Erik Esbjörnsson, vad gäller för dig? Hur reser du? Vad ska du göra nu närmast?
Gränserna är ju fortsatt stängda för inresa, så jag vill inte lämna landet förrän jag vet att jag kan komma tillbaka. Däremot så tänkte jag bege mig ner till Kapstaden när de öppnar upp hotellverksamheten för affärsresenärer. För det är en 16 timmars bilresa dit genom landet. Så jag vill inte göra det i ett streck, utan vänta tills det finns någonstans att pausa halvvägs. Där har man ju ett mycket större utbrott just nu av smittan.
Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag tänkte att vi skulle börja lite grann med dig, Marianne, eftersom det var därifrån allting kom från början. Men allra först tror jag, Marianne, det här med att du var ju på plats i Kina när det brakade loss allt det här. Kan du inte beskriva hur det var i denna, måste ha varit en extremt osäker situation just då? Beskriv läget att vara där när det bröt ut.
Ja, man kan säga att det förändrades över en natt. Jag befann mig i Peking då och hade varit på en reportageresa i södra Kina, i Yunnan. Och kom tillbaka och skulle börja skriva det här repet. Och då plötsligt bröt det loss. Det blev väldigt snabbt undergångsstämning. Jag bor i ett område med mycket turister. Jag bor i en gränd och det är sjöar där. Och det brukar vara fullt med människor och det är rickshaw och chaufförer och sådär som kör runt. Inhemska turister som kom på besök. Och plötsligt var det helt tomt och rickshaw chaufförerna var borta. Och det var vakter överallt och jag kände mig nästan som en brottsling när jag gick ut där. Jag bor vid några sjöar och gick runt om och nästan ingen annan var ute. Det var väldigt ödsligt. Det var en undergångskänsla. Restauranger stängda, affärer var stängda. Alla hade munskydd, de som var ute. Det var...
Men hade du då, Marianne, hade du då en omedelbar känsla att det här är farligt nu? Det är farligt det vi är med om.
Jo, det hade jag. Alla pratade ju direkt om SARS som var ett dödligt virus som tidigare härjade i Asien och många var rädda för att det här skulle sprida sig. Det var ju framförallt i Wuhan då där det bröt ut som det var kaos. Det var inte kaos i Peking, men många var väldigt rädda för att det skulle sprida sig till Peking och att de skulle bli smittade och dödssjuka. Så visst, det var oroligt. Ibland, det var det.
Jag tänkte fråga dig, Marianne, var du rädd någon gång att det här skulle slå över i okontrollerad panik där du befann dig?
Ja, det man var lite rädd för var väl, jag var inte så rädd för min egen del att jag skulle bli sjuk, men lite rädd för hur regimen skulle agera kanske vad gällde smittan. Det är ju trots allt en diktatur och man vet aldrig hur de agerar.
Vad tänkte du skulle kunna hända?
Ja, jag tänkte väl... Det blev ju väldigt mycket kontroller. Jag vet inte egentligen. Jag tänkte kanske ingen klar tanke. Men det är ganska obehagligt när det står vakter överallt. Och man behöver visa kort för att komma in i sin bostad. Och det sätts upp barriärer precis var man än går och det skapar en ganska obehaglig stämning. Det är något som vi inte är vana vid i Sverige i alla fall.
Marianne, nu verkar det ju apropå utbrottet och så, det verkar som att Kina och i alla fall vissa delar av Kina börjar förneka att viruset skulle komma från djurmarknad eller labb, det som du och jag har talat om tidigare här i Studio DN.
Ja, det finns ju vissa röster i alla fall. Framförallt så är det en grupp yngre diplomater i Kina. Så de brukar kallas Wolf Warriors, som efter en film då med kinesiska hjältar. Som har twittrat och delat med sig på sociala medier om att det här viruset kanske i själva verket kommer från USA. Eller det finns också teorier att det är amerikansk militär som har kommit med viruset till Kina. Och ja, de försöker lägga ut dimridåer om var viruset egentligen kommer ifrån. Det är någon sorts hela tiden någon sorts spel som pågår mellan USA och Kina där man beskyller varandra för olika saker.
Om vi talar lite om dödstalen, jag tänkte vi skulle ta vandra runt och höra vad ni säger om det. Men vi fortsätter med dig, Marianne. Det är ju ungefär lika många döda i Kina som i Sverige. Det är ju extremt anmärkningsvärt egentligen. Stämmer de här siffrorna?
Ja, det kan inte jag svara på om de stämmer eller inte, men det har väl, det finns ju misstankar om att det har mörklagts, att siffrorna inte riktigt stämmer i Kina. Men det kan ju vara så som vi pratar om överhuvudtaget, att det går inte att jämföra dödstal eftersom man räknar så olika vilka som har dött i covid-19. Det som jag har hört är ju att i början när viruset hade brutit ut i Wuhan, att en hel del dog hemma, de kom aldrig till sjukhus och att de aldrig har räknats med i den här dödssiffran i Kina. Men det är omöjligt att säga hur många som verkligen har dött i Kina. Men det är ju en enormt låg siffra i förhållande till en befolkning på 1,4 miljarder invånare.
Det är ju också, Mia, i den andra jätten i Asien, Indien, också där är bara något fler döda än i Sverige. 4 döda per 1 miljon invånare mot Sveriges 435 per miljon. Hur förklarar man det?
Ja, det har ju börjat spekuleras ganska ordentligt i vad det här kan, om det kan finnas några andra förklaringar än att spridningen går olika fort i olika länder. Alltså det, när viruset började, då trodde man att det skulle bli en explosionsartad spridning i Indien där folk bor flera generationer tillsammans. Många bor i slumområden där social distansering är omöjlig att genomföra. Men så att naturligtvis så är det ett stort mörkertal, men det är det väl i många andra länder också. Men forskare spekulerar i om det kan vara så att en del indier är immuna mot coronaviruset för att de har haft så många andra infektionssjukdomar tidigare. Det finns också teorier om att det ska finnas någon genetisk förklaring till varför det är så få som avlider och även smittas. Eller att vaccin som indier får när de är unga, att det också skulle kunna delvis ge skydd mot coronan. Jag ställde den här frågan till Anders Tegnell och han säger att det är ju väldigt mycket varmare i Indien än vad det är i Sverige och att det skulle kunna vara en förklaring.
Det där är ju jätteintressant. Det utgår man från att alla vaccinframställare nu är hyperintresserade av. Det får man väl anta. Intressant.
Ja, och framförallt om det finns en... För det är ju inte bara i Indien av de asiatiska länderna där dödstalen är lägre än i resten av världen. Utan det funderas nog ganska mycket på vad det här kan... Och vad det finns för förklaringar till det här.
Vi ska också höra läget i Ryssland med hjälp av Lena Laurén. Så här säger hon om dödstalen i Ryssland.
Det har ju varit nog dödstalen som har väckt mest internationell uppmärksamhet eftersom Ryssland ligger på tredje plats globalt när det gäller antalet smittade. Men dödstalen är betydligt lägre. Alltså Ryssland har just nu officiellt 387 623 smittade och bara 4374 döda. Och det är nu helt klart, och det är någonting som alla bedömare säger, att de här siffrorna stämmer inte. Vilket beror på många olika saker. Ryssland har ju en väldigt svag förvaltning överhuvudtaget. Men sen har också hälsovårdsministeriet kommit ut med en order om att en person som till exempel har svagt hjärta eller har andra hälsoproblem som förvärras av coronan. Om denna person då avlider så ska det inte registreras som att personen har avlidit i covid-19 utan i svagt hjärta eller i någonting annat, alltså i det här andra problemet som personen har. Så det här dödsfallet, det är många som säger att man ska ta det gånger 3 eller gånger 4.
Erik Olsson, ditt bevakningsområde då, Mellanöstern inräknat krigsländerna, Afghanistan, Irak, Syrien, hur har covid-19 slagit där rent allmänt?
Ja, förutom Iran som har nästan 8000 döda nu och över 150 000 konstaterat smittade, så har ju de flesta länderna i regionen drabbats ganska lindrigt av coronaviruset jämfört med oss i Sverige och USA, Italien, Storbritannien.
Vad finns det för förklaring till det rent allmänt?
Nej, alltså det är ju som Mia var inne på här, det finns ju ingen entydig förklaring, det finns en massa spekulationer. En sak som har förts fram är ju att den förväntade medellivslängden är ju mycket lägre i de här länderna, så att när folk fyller 70 är de redan döda om man ska vara krass. I Sverige är det väl så att 90% av de döda är över 70 år, tror jag. Men det var en annan sak, det kanske du kommer in på senare, men den stora grejen är ju att de har stängt ner samhällena av rädsla för smittspridning och det har lagt en tung hand på ekonomin och det har ju fått väldigt stora konsekvenser i alla de här länderna. Men det är väl samma i Indien och Afrika och Sydamerika, så vitt jag vet.
Vi ska återkomma lite mer till ekonomin alldeles strax. Men Erik Esbjörnsson då i Johannesburg. WHO varnar ju redan för drygt en månad sedan för att Afrika kan bli nästa epicentrum för covid-19. Hur ser utvecklingen ut rent generellt?
Ja, man varnade ju för det väldigt tidigt, för man insåg ju snabbt att det här är världens svagaste sjukvårdssektor i de här länderna. Men det är ju precis som i Indien, så har det inte kommit de här siffrorna, vet vi ingenting om när det gäller smittande, för det är så lite testning som pågår. Men vi skulle vid det här laget börjat se väldigt många döda och det har vi inte riktigt gjort. Och jag tror att några av de faktorerna som har nämnts redan kan definitivt förklara, och framförallt demografin, att du har så otroligt många barn i samhället. Och vi har ju sett nu att barn sprider inte smittan, så jag tror nog att förekomsten av barn blir som styrstavarna i en kärnreaktor, att de bromsar smittspridningen i sig med sin närvaro. Sen så har vi ju transporter som går så otroligt mycket långsammare också, som också bidrar, och klimatet, att folk är utomhus. Man har inget vardagsrum, utan huset man bor i är ett sovrum på natten, men i övrigt så befinner man sig utomhus. Så det tror jag, det är en lång rad faktorer. Sen vill jag nog, jag tror också att länderna hade ju lite längre tid på sig att förbereda sig och gå ut och kommunicera. Och det finns en vana vid infektionssjukdomar som gör att folk lyssnar när regeringarna berättar. Men det är inte hela förklaringen.
Men det verkar som att Sydafrika, där du alltså är, öppnar upp trots att antalet döda ökar. Hur kommer det sig?
Sydafrika ligger ju någonstans mitt emellan. Det är ett väldigt delat samhälle där vissa delar av landet ser ut som Europa och andra delar ser ut som vilket land som helst i Afrika. Så man har drabbats hårdare än andra länder, men man har också en mycket känsligare ekonomi. Och Cyril Ramaphosa, presidenten, han agerade väldigt snabbt när han stängde ner, men insåg också att de ekonomiska konsekvenserna är förödande för landet. Så nu har man sagt att vi kommer öppna upp sakta, men det kommer också innebära betydligt mer smittspridning, så det måste ni vara beredda på. Men det är den här avvägningen som man måste göra. När man inte har pengar att pumpa in i ekonomin, så har man inte råd att gå vidare med det här extrema läget som man har haft under de senaste 2 månaderna.
Frågan om andra vågen är ju det som alla länder i hela världen egentligen funderar över nu. Om vi ser jättelandet Indien, Mia, hur förberett är Indien för en eventuell ökning av antalet fall trots då de förutsättningarna speciella som du nämnde tidigare?
Det är ju faktiskt så att de senaste veckorna har smittspridningen tagit fart i Indien. Och det i ett läge när man samtidigt börjar öppna samhället då, som de har haft en sträng lockout sedan den 25 mars. Så att nu börjar tågen rulla, inrikesflyget är igång, butiker får öppna samtidigt som de har mer än 8000 nya bekräftade fall varje dag. Så att det finns en oro för att man kanske skulle ha varit lite mer uthållig för den här nedstängningen, den har ju skadat ekonomin något otroligt, och att man kanske borde ha varit lite mer uthållig.
Kina då, Marianne, vad säger man där om en eventuell återkomst av det här med full fart, så att säga?
Nej, man står ju verkligen på tå inför risken att det blir en andra våg av smittspridning. Nu har man ju öppnat upp i nästan hela Kina, men det har ju varit kluster av en nya smittade på gränsen till Ryssland. Så där har man ju gjort i en provins en liknande lockdown som man gjorde i Wuhan i inledningen av virusutbrottet. Så man är ju verkligen rädd för att det här ska ta fart igen. Precis som ni har nämnt på andra ställen, så påverkas ju ekonomin jättemycket av att man stänger ner samhället så här. Och det vill man ju verkligen inte göra igen. Nu vill man få igång fart under julen. Så nej, och man testar ju varenda människa som, det kinesiska medborgare får fortfarande komma till Kina, och varenda en som kommer testas för om den har viruset, och måste dessutom, även om den testar negativt, så måste den ändå sitta 2 veckor i karantän. Så det är ju hängslen och livrem här för att inte få en ny spridning.
Erik Olsson, du talade ju om svaga samhällen naturligtvis. Finns det överhuvudtaget några förberedelser att tala om här i de länderna för en spridning, en snabbare spridning?
Det beror ju på hur man definierar det här med andra våg. Om man tar Egypten till exempel då, som har 100 miljoner invånare drygt. Där har man sett en viss ökning nu bara de senaste veckorna. Och då har man tagit till oerhört hårda nya åtgärder. Utegångsförbud mellan 8 på kvällen och 5 till 5 på morgon. Obligatoriskt munskydd överallt utomhus, även om du sitter i din egen bil. Och alltså, inga servicenäringar öppna överhuvudtaget. Och där har man lite över 1000 bekräftade döda i detta jätteland. Är detta en andra våg? Jag vet inte.
När vi kommer tillbaka så ska vi tala mer om de ekonomiska och politiska konsekvenserna av coronapandemin för de här stora länderna. Ja, det här är alltså Dagens Nyheters utrikesdag i Studio DN om Asien, Ryssland, Mellanöstern och Afrika med våra korrespondenter. Har ni någon allmän fråga till varandra om läget, tycker jag kunde vara intressant att höra?
Jag tänkte ta det anknytna till det här som jag pratade om förut, att den stora grejen i Mellanöstern och arabvärlden inte är coronan i sig, utan effekterna av samhällenas nedstängningar. Tänkte jag fråga mina kollegor här, den som vill nappa, är det likadant på ert håll?
Det är definitivt så i Indien, där den arbetsmarknaden i Indien är ju väldigt olik den som vi är vana vid från Europa, där 9 av 10 jobb finns i den informella sektorn, på byggarbetsplatser, på restauranger, chaufförer, hembiträden. Och den här arbetsmarknaden, den bara försvann ju över ett dygn. Och många av de här människorna är migranter från den indiska landsbygden som har kommit då till storstäderna för att försörja sina familjer. Och när de inte hade några jobb så började de gå hemåt. Så det är alltså upp till 8 30 miljoner människor som har försökt ta sig tillbaka till sina byar. Så dels när ekonomin ska öppna igen, då finns ju inte de här personerna på plats. Och sen så vet man heller inte vad det har inneburit med, när det gäller smittspridningen, om de kan ha dragit med sig då smittan som är större i städerna ut på landsbygden, där sjukvården i många fall är icke-existerande.
Erik, är det något liknande för dig i Sydafrika? Händer det någonting åt det hållet där också?
Ja, jag känner ju igen precis allting som Mia säger. Det är ju väldigt mycket migrantarbetare, informella sektorn. Bara i Johannesburg där jag bor, i stort sett alla i restaurangnäringen kommer ju från Zimbabwe och jobbar bara för dricks. Och i samma stund som de stängde restaurangerna så hade de ingenstans att ta vägen. Och gränserna är dessutom stängda så de kan inte bege sig hem heller. Och skulle de kunna ta sig över gränsen så är det ju en ekonomi som sedan tidigare ligger i spillro. Så det är oerhört stora konsekvenser just för folk i den informella sektorn. Sen är det många som frågar sig också, varför gör vi detta just för den här sjukdomen? När vi har 400 000 människor dör varje år i malaria och ännu fler dör i HIV och andra sjukdomar. Varför har ni inte gjort detta tidigare? Varför är det just den här sjukdomen som föranleder de här åtgärderna? Det är någonting som folk frågar sig.
Ja, får de något svar då?
Nej, man har ju liksom sett bilderna från Italien innan det här hände. Och det var ju väldigt skräckinjagande bilder. Men samtidigt så är det ju många som rycker på axlarna och säger att vi hade aldrig kommit till det sjukhuset ändå. För vi hade ju inte, den vården har vi inte som kan kollapsa. Vilket är liksom den cyniska verkligheten liksom. Men faran nu är ju vad som händer på sikt med de här ekonomierna. För de är ju otroligt mycket mer sårbara än rikare länder.
Hur påverkas vanligt folk i Kina av det här, Marianne?
Jag känner också igen mycket det Mia säger om migrantarbetare. Det är ju en jättestor grupp också i Kina och som jobbar på restauranger och städar och gör enklare arbeten. Och de har ju, miljontals har ju förlorat jobbet till följd av det här. Så nu och första kvartalet i år så sjönk ju BNP i Kina för första gången på 30 år. Så det är ju ett jätteslag mot kinesisk ekonomi det här viruset. Och nu gör man ju allt för att få igång ekonomin igen. Det är väldigt viktigt för regimen som ju vars trovärdighet vilar lite på att ekonomin fortsätter att förbättras och att levnadsstandarden fortsätter att höjas. Om den inte gör det så är ju kommunistpartiet oroligt för att det ska hända något liknande som hände med forna Sovjetunionen. Att det ska braka samman helt enkelt.
Och Erik, dina länder i ditt bevakningsområde är alla oljeberoende länder. Hur märks just det?
Exakt, jag tänkte komma till det. För det är ju katastrofalt för exempelvis Iran och Irak och även Saudiarabien att oljepriset har sjunkit som en konsekvens av coronaviruset. De får ju in i princip alla sina intäkter till statskassan från oljan. Och nu har ju oljepriset visserligen återhämtat sig något de senaste dagarna, veckorna här. Men det är ju långt ifrån de nivåer som de oljeproducerande länderna skulle behöva. Och i sammanhanget där är det ju, Saudiarabien är ju inte, man tänker sig att det är ett land med rika oljeshejker och så vidare. Och de finns ju där, de finns ju fabulöst rika människor. Men det finns en stor inhemsk underklass också som lider. Och som på sikt kan orsaka politiska konvulsioner.
Och du och jag har ju redan talat i podden om det här med IS potentiella tillväxt nu igen i skuggan av de allt svagare staterna. Inte sant? Har du hört någonting mer om det sen sist?
Ja, så säkerhetströskeln har ju sänkts. Det har blivit, om inte ett vakuum, så i alla fall ett utrymme för jihadistgrupper som IS och öka sitt utrymme. Och det har de ju gjort i framförallt Irak. det är ju inte sofistikerade attacker på den nivån man hade när man var som störst eller höll på att bli som störst för 5-6 år sedan. Men de är frekventa och det är allvarligt nog. Så det här är ju ett stort bekymmer för Irak i första hand, men även Syrien.
Får jag flika in där?
Ja, varsågod Erik.
Jag tänker på Nigeria, det är ett land som har 200 miljoner invånare. 80% av exportintäkterna kommer från olja. Och de är beroende av ett oljepris som är 6 gånger högre än dagens för att budgeten ska gå runt. Och det har vi också sett när Erik nämner just IS, så i den nigerianska varianten är ju Boko Haram. Och de här rörelserna, de får ju sin grogrund i den ekonomiska misären och hopplösheten. Så vi kanske inte ser någonting nu omedelbart, men på längre sikt så förstärks de här faktorerna som genererar den här typen av rörelse.
Du Erik, jag undrar, vad gäller generellt på din kontinent? Finns det något som helst ekonomiskt samarbete eller annat samarbete mot coronapandemin?
Inte ekonomiskt. Nu är det ganska mycket var och en för sig. Afrikanska unionen för ju en dialog med de internationella institutionerna. Men länderna, det är ju 54 länder som befinner sig i väldigt olika fas. Och vissa länder är extremt beroende av olja, andra är väldigt handelsorienterade. Så att det är svårt att sätta in ett stödpaket på en regional nivå. Men däremot så finns det ju liksom en allmän medvetenhet och en dialog mellan de här länderna om att de alla sitter i samma kris.
Om vi pratar rent politiskt då, så i flera länder i världen så tar ju ledare just nu, som vi har noterat, chansen att stärka sin makt med pandemin som förevändning. Det här tycks ju också ske i Xi Jinpings Kina, Marianne, inte sant?
Ja, det kan man säga. Där pågår ju en strid mellan Kina och USA som bara blir bistrare och bistrare. I USA kallar ju Trump viruset för Wuhan-viruset och menar att Kina borde ha varit snabbare och agerat tidigare, så hade det inte spritt sig till resten av världen. Och i Kina så tycker man ju att andra länder borde ha varit, eftersom det uppstod redan i januari, så borde de ju kunna ha förberett sig mycket bättre på att bekämpa viruset. Men relationerna USA och Kina har väl knappast varit sämre på flera årtionden.
Och det märks ju också nu med Hongkong, inte sant?
Ja, just det, med Hongkong nu när Xi Jinping passar på att genomföra den här nationella säkerhetslagen i Hongkong, som invånarna i Hongkong är oroliga för kommer att göra att Kina tar full kontroll över Hongkong, att de inte kan behålla de friheter som de har haft hittills jämfört med andra städer i Kina, som yttrandefrihet och pressfrihet och så.
Hur ser motståndet ut då? Finns det överhuvudtaget något synligt motstånd nu mot att Xi Jinping stärker makten?
Ja, i Hongkong finns det ju ett mycket tydligt motstånd. Det har ju uppstått nu lite protester igen. Det var ju protester nästan hela förra året och sen har ju de dämpats av viruset. Men nu har ju de kommit igång lite grann. Däremot i fastlandskina där är ju folk väldigt försiktiga med att protestera mot regimen. För om man gör det så riskerar man ju att råka mycket illa ut. Så det är det inte många som vågar.
Hur är det i Indien då, Mia, med politiken och makten?
Premiärminister Narendra Modi, han är ju en sån här stark manledare som Erdogan, Trump och Bolsonaro. Och han har fick ett väldigt starkt stöd i parlamentsvalet förra året, och det har funnits ett starkt stöd bland folk för den här stängningen av samhället. Det har varit mindre demonstrationer mot att folk förlorar jobbet, men det kan komma mer sånt när man förstår hur effekterna blir när man ska börja summera åtgärderna och vad det leder till i förhållande när det gäller arbetslöshet och så. Den politiska oppositionen i Indien är så splittrad splittrad, så den har svårt att få till något kraftfullt i protestväg.
Och så ska vi fråga då Anna-Lena Laurén om Ryssland. Vad betyder coronakrisen för president Putin?
Den kan betyda å ena sidan ingenting, kan man spontant då säga, eftersom Ryssland inte är en demokrati och Ryssland har inte öppna och rättvisa val och Putin kommer att sitta kvar så länge han vill. Å andra sidan så har det betydelse därför att även om Ryssland saknar fria och rättvisa val så har Ryssland ett väldigt aktivt medborgarsamhälle. Alltså det, eller det blir ett medborgarsamhälle som på senare år har blivit mycket aktivare och som hela tiden har, alltså ryska medborgare, ryska individer har fått en annan självsyn, tycker jag, på de senaste 10 åren. Att man, folk har fått en annan insikt om att jag faktiskt kan göra någonting. Och det leder till att människor kanske inte protesterar en mass mot Putin-regimen, men man protesterar, det finns väldigt många ensaksrörelser. Och det här i det långa loppet kan bli ett problem för Putin när människor har lärt sig hur man organiserar sig, hur man går ut på gatan, hur man ordnar fredliga protester, hur man på många olika sätt utövar påtryckningar. Jag tror inte att det här är slutet för Putin-regimen. Det är många som säger det, men det tror jag inte ett dugg på eftersom den än så länge sitter ganska säkert och den har ju sett till att det inte finns några alternativ. Men det här är liksom ytterligare en knuff i den riktning. Alltså Ryssland, det ryska samhället håller hela tiden på att flytta sig egentligen bort från Putin-regimen. Och det här är ytterligare en knuff i den riktningen.
Någon av er andra som vill komplettera någonting med politiska konsekvenser i era områden av pandemin?
Jag tänkte på det med, alltså i min region Mellanöstern, där är det ju redan självhärskare som styr, autokrater, så att de har redan makten i ett fast grepp. De behöver inte manövrera. Men en konsekvens som jag tänkte på, det är ju att nedstängningen av samhällena, utegångsförbud och så vidare, det gynnar ju så att säga ett militariserat samhälle. Tänk er en stad som Kairo med 20 miljoner invånare, inte en kotte ute på gatan, militär som åker omkring och övervakar att inga sticker ut näsan. Det är ju ingen bra grogrund för ett civilsamhälle.
I Sydafrika har man ju en välfungerande demokrati vid det här laget och så vi ser ju samma trender som i Europa. Cyril Ramaphosa brottades ju med intern splittring i ANC tidigare och en växande opposition. Men nu råder det ingen tvekan om att han har stärkt sina popularitetssiffror väldigt mycket. Folk känner ändå att det är väldigt tur att det inte är Zuma som är president när det här händer. Hans företrädare.
Mm. Hörrni, vi ska börja avrunda men jag har ett par frågor. Här i Sverige är vi ju ofta ganska intresserade av andra länder tycker om oss och i synnerhet kanske nu i det här lite speciella läget. Är det någon som har hört någonting från era områden? Säger man någonting om Sverige och den svenska modellen där ni befinner er?
Ja, så i Mellanöstern, där har ju Sverigebilden fått sig inte knäck så har det i alla fall blivit en liten törn. Den saudiska statsstödda Al Arabiya tv-kanalen, de har rapporterat mycket och tämligen negativt om situationen i Sverige.
Jag var ju i Sydkorea och där intervjuade jag deras före detta statsepidemiolog, deras före detta Tegnell kan man väl säga då, och han var väldigt skeptisk till det som han ansåg i Sverige är en modell för att försöka få flockimmunitet. Det brukar de ju inte vilja säga i Sverige, men det var så som han såg på det. Och han tyckte att det där verkar ju inte alls fungera. Tittar man på dödstalen så inser man att det där är inte en metod att ta efter. Och han sa att det skulle framförallt inte fungera i ett så folkrikt land som Sydkorea. Då skulle man aldrig kunna ha en sån modell. Så han var skeptisk.
Han var skeptisk. Mm. Om vi avrundar med att titta lite framåt. Var vänliga att ta fram spåkulan. Vad kommer att hända? Det är naturligtvis en väldigt svår fråga, men vad tror ni kan bli utvecklingen i era respektive områden? Ska vi börja med dig, Mia?
Ja, alltså Indien måste få fart på sin ekonomi. Det var ett stort problem redan före coronapandemin att tillväxttakten hade bromsat in. Och nu har arbetslösheten då, som var 8% i början på året, nu har den höjts till över 25%. Och sen nu när man börjar öppna samhället, alla de här migrantarbetarna då som inte hade några högstatusjobb direkt, men det är ju ändå de som har hållit igång mycket av samhället och nu finns de i sina byar. Så att hur det här ska gå till är lite svårt att se. Samtidigt så har Indien en extremt ung befolkning, hälften är under 25 år och arbetsmarknaden fylls på med 1 miljon människor i månaden.
Erik Olsson från Mellanöstern, vad tror du?
Jag skulle kunna sitta här och dra eländes litanier i evighet, men jag tycker det är så tråkigt så jag väljer att vara optimist. Jag tror att det här kan ju på något vis frammana ett oskrivet blad och då kan det hända nya spännande saker i ekonomin, förhoppningsvis också i politiken. Så väljer
som jag till exempel vad?
Ja, här finns det också en ung befolkning, mycket kompetent, välutbildad, och där alltså tillväxt i ekonomin är ju just tillväxt. Det innebär ju framsteg. Så att jag tror inte att man ska se allting i totalmörkt. För så vitt att det inte själva viruset sprider sig och den här omtalade andra vågen blir någon slags farsot, så tror jag att det ändå kan kanske komma någonting bra ur det här.
Finns det något utrymme för optimism i din region, Erik Esbjörnsson?
Nej, tyvärr kan jag väl inte säga det, för att de här länderna är på väg rakt in i en kollektiv skuldfälla, vilket kommer kringskära reformutrymmet kraftigt på en kontinent som är ännu yngre än Indien till exempel. Så det är ju en jättefara att man inte kan erbjuda den utveckling som är nödvändig. Men sen ser jag också att även om man har mycket lägre siffror här så kan ju sjukdomen bli någonting som ligger och skvalpar på, alltså en lågintensiv brand som härjar under många år. Och vad jag är rädd för är att Afrika då stängs ute från resande korridorer och mindre samarbeten när EU bestämmer sig för att öppna upp, att man då är rädd för att släppa in resenärer till och från Afrika. Jag tror det är väldigt viktigt att man inkluderar andra regioner i världen. När man så småningom öppnar upp globalt så får man inte glömma bort de här länderna.
Marianne Björklund, till sist, Kina och de andra stora länderna i ditt område. Går det att sammanfatta?
Nej, det går inte att sammanfatta. Men för Kina handlar det ju, precis som ni andra har nämnt, det handlar ju om att få igång ekonomin och det jobbar man ju för fullt med nu. Man satsar på investeringar i infrastruktur, i ny teknik och försöker få igång konsumtionen. Ett problem för Kina är ju att även om de fått någorlunda kontroll på viruset så har inte resten av världen det, och Kina brukar ju handla väldigt mycket med resten av världen. Så jag tror att de kommer försöka satsa på att bli mindre beroende av resten av världen och försöka klara sig på inhemskt så att säga i högre grad. Och sen har ju Xi Jinping också ett mål om att utradera fattigdom innan året är slut. Och det är ett av de grundpelarna i hans politiska budskap. Och de säger att de ska nå det, men för att göra det så måste de ju verkligen se till att få igång arbetsmarknaden och ekonomin igen. Annars kommer inte det gå. Så,
Tack Marianne Björklund, Mia Holmgren, Anna-Lena Laurén, Erik Olsson och Erik Esbjörnsson. Studio DN nästa gång om de exploderande oroligheterna i USA. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.